Förra söndagen så försökte jag förmedla en bild som förhoppningsvis skulle göra det lite enklare att ta det här med att Gud som den treeniga, alltså Gud en och ändå fader, son och ande. Jag tänkte det i min förberedelse nu att faran att när vi delar upp så här, eller när vi delar upp så här, är vi förstår uppenbarelsen. Gud uppenbarar sig som fadern, som sonen och som anden. Men det är att vi börjar värdera och säga att det ena är viktigare än det andra. Och tappa lite av det här att det är en och samma Gud som verkar i alla tre. Fadern, skaparen, det är ju lättare en sån här, väldigt lätt en sån här dag när man får njuta. Jag vet inte hur många jag har hört som sagt att tänk vad grönt det blir på en gång. Och så njuter man av den här fina, skira grönskan som är fadern som skaparen, som har gjort det så skönt och vackert för någonting som vi får ta del av och njuta av. Och det är lätt att prisa skaparen för vad han har gjort. Jag tänker sonen med allt vad det innebär. Lite mer konkret, lätt att ta på. Han sa bra saker, han gjorde bra saker. Han är frälsaren, han är räddaren, han är messias, han är Guds son. Alltså det är sådana här begrepp vi använder för att beskriva Jesus. Men så kommer vi till det här med anden. Jag tror att en del kristna, åtminstone i praktiken, gärna för det åt sidan och tänker liksom att anden kan vi klara oss utan. Ungefär som om anden vore ett tillval. När man köper bil så har man ju så många tillval idag. Man kan få med aircondition eller utan aircondition. Eller man kan få med hjul eller utan hjul. Med hjul följer den oftast med. Men det är så många tillval där man kan liksom bestämma vad är det som ingår i det här paketet. Och så betalar man för det då. Men här finns liksom inget tillval, utan det är en och samma Gud, fader, son och anden. Jag tänker också våra svårigheter att hantera anden kan ha att göra med att det är lite mer ogreppbart. Det är lite svårt att ta på. Det är kan vara sådana saker också att det börjar lätt handla om upplevelser och känslor. Ibland får vi också säga att det har blivit som ett A-lag och ett B-lag, och det är inte så roligt. I England så spelade jag i B-laget i fotboll och A-laget vann alla matcher genom hela säsongen faktiskt. Varenda match genom hela säsongen vann de. Och B-laget förlorade varenda match genom hela säsongen faktiskt. Det är inte kul. Jag tror att ibland har vi hamnat i det här att det har blivit någon slags A-lag kristna och B-lag kristna. Och vi har sett lite snett på varandra. Och då blir det också fel, och det kan också skapa en slags reservation inför det här med den heliga ande. Men det är viktigt att hela tiden komma ihåg det är en och samma Gud som verkar. Om vi talar om fadern, om vi talar om sonen eller om vi talar om anden. Vi har det i texten också, vi hörde från evangeliet här, Johannes evangelium. Fadern sänder anden och Jesus säger att han sänder honom i mitt namn. I ett annat sammanhang i Johannes så säger Jesus: jag kommer till er. Och det förstår man av sammanhanget att han kommer till oss genom att den heliga ande kommer till oss. Så det går inte att skilja det ena från det andra, utan vi får på något sätt böja oss inför mysteriet. Men nu är det pingst och det är andens utgjutande, och vi får fokus på anden idag då. Och jag tänkte bara lite snabbt, det blir lite ganska mycket att skumma över förstås. Att se att den heliga ande, det finns liksom ingen kristen tro utan den heliga ande. Den heliga ande verkar i hela processen i ditt kristna liv. Första pingstdagen. Andens utgjutande, de börjar tala olika tungomål och folk börjar undra vad det är det här för någonting. Och Petrus han kliver fram och frimodigt så börjar han predika för dem. Det lite olikt hur det var en liten tid innan då. Men frimodigt ställer han sig och predikar för dem. Och han är väldigt rak. Han talar om för dem dels vad det är som hänt just nu, men också vad som har hänt innan. Och han vågar säga att ni har dödat en oskyldig man. Ni har varit med och korsfäst Jesus Kristus. Men så fortsätter han att berätta vem denna Jesus då var och är. Och vad det betydde att han fick dö. Och när vi kommer till slutet här så står det att orden träffar dem i hjärtat och de frågar vad ska vi göra. Jag tror att det är ett uttryck för den heliga ande. Den heliga ande i verksamhet. Han verkade i lärjungarna på det sättet att han utrustade dem, gav dem frimodighet, gav dem förmåga att bära ut budskapet den där dagen. Men han verkade också genom i dem som lyssnade De fick det här som tog tag i deras inre, gav dem stynget i hjärtat, och de undrade: vad ska jag göra? Det var ett sätt som Jesus pratar om anden också. Han ska visa världen vad synd är. Så han ska hjälpa oss att se rätt perspektiv, se vilka vi är, se vilken relation vi har till Gud, se var frälsningen finns genom Jesus Kristus. Han ska visa världen vad synd är. Det är också en bön som Paulus använder. Han skriver till församlingen i Efesus, inte att de ska se synden, men att han säger att han pratar om den helige ande där som en uppenbarelsens ande. Och så bönen: må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se. Och så fortsätter att beskriva vad härligt vi kan se. Men att få använda det: anden ger mitt inre öga ljus så att jag kan börja se. Och där hittar vi fler uttryck. För jag tänker en person i medelåldern, övre medelåldern, som har levt utan Gud och liksom inte, eller man lever inte utan Gud, men inte brytt sig om Gud, inte brytt sig om kyrkan, inte ägnat det särskilt mycket uppmärksamhet överhuvudtaget. Och i övre medelåldern så ramlar det här över, helt plötsligt ramlar över igen, och frågorna väcks: vad är det här för någonting? Och en riktning, ja, men vart ska jag kunna få veta det här? Ja, men kyrkan borde väl veta någonting om det här. Och så letar man sig till kyrkan för att få höra: vad är det? Den helige ande som verkar, som väcker, som öppnar de inre ögonen så att den här personen kunde börja se. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se. Hjälparen, anden, det strök jag under förra gången. Det har jag sagt många gånger förut också, att det är sånt underbart ord som Jesus använder. Hjälparen, den som kommer till vår hjälp, den som kommer till vår sida, den som finns där för att trösta oss, bära oss och så vidare. Hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Så fortsätter han: han, anden, ska lära er allt och påminna er om allt jag har sagt er. Nästa funktion vi ser om vad anden gör: han tar det Jesus har sagt, han tar det Jesus har gjort, och han lyfter in det i våra liv och säger: titta här, se vem Jesus är, kolla vad Jesus sa, kommer du ihåg vad han pratar om, kommer du ihåg vad det här betyder, och så vidare. Han tar av Jesus, ger till oss, påminner oss och lär oss vem Jesus är, vad han har gjort och vad han har sagt. På vilka fler sätt hjälper anden oss? Ja, Romarbrevet 8 ger oss några ledtrådar. Först så står det om hur lagen inte kan få oss att leva ett rättfärdigt liv. Det har han ju använt mycket tid till, Paulus, här att förklara att vi är lika dåligt utgångsläge allihop när vi kommer inför Gud. Hur fromma vi än tycker vi är vara, hur fromma sammanhang vi än har växt upp i, så är vi lika dåligt utgångsläge ändå. Synden finns där och anklagar oss. Det blir ju ett nödrop hos Paulus till slut: vem ska rädda mig, vem ska frälsa mig från denna syndens, dödens kropp? Gud vare tack, genom Jesus Kristus så finns räddningen, frälsningen. Det är bakgrunden till det här. Och så kliver han in i kapitel 8 med ingen fällande dom för den som tillhör Kristus Jesus. Och så pratar de om att leva livet efter anden istället efter lagen, och öppnar på något sätt möjligheten att den som lever efter anden istället för efter lagen, att den kan börja leva ett rättfärdigt liv. Den kan börja återspegla det här som vi hade missat. Det lagen inte kunde driva oss till, det gör anden. Genom andens verk i oss kan vi få både vilja, kraft och förmåga att leva rätt. Inte perfekt, inte felfritt, det säger vi åtminstone i lutherska sammanhang, att dit når vi aldrig i det här livet. Dit når vi aldrig i det här livet. Men vi byter riktning och det börjar återspeglas något annat i vårt liv än vad som fanns där inne. Det finns flera bibelord som styrker ett sånt sätt att tänka, tycker jag. På väg åt rätt håll. Filipperbrevet 2:13. Det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Det är Gud som verkar i er så att ni både vilja och gärning förverkligar hans syfte. Så andens verk i mitt inre, den börjar förändra, forma om, ändra mitt tankesystem, ändra mitt livsmönster Och jag får börja leva en del av det jag förut hade så otroligt svårt med att få till. Med tiden låter anden sin frukt växa fram. Det står ju om andens frukt, Galaterbrevet 5. Låter anden sin frukt växa fram och mogna i vårt liv. Åtminstone är det meningen att vi ska bli allt mer lika Jesus. Det finns ett bibelställe som jag återkommer till gång på gång på gång på gång. Och det är Johannes 7 där Jesus ställer sig och säger: om någon är törstig så kom till mig och drick. Och så fortsätter han: ur hans inre eller ur hennes inre ska en ström av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Den som tror på mig, ur hans eller hennes inre ska en ström av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Kopplingen till Hesekiel 47 med strömmen från templet som rinner fram, och överallt där den rinner fram så bär träden frukt, blommorna blommar, det grönskar, det blir liv i vattnet, det saltvatten förvandlas till sötvatten och så vidare. Anden är inte bara någonting som gör att det ska liksom klucka in i dig och det ska kännas bra här inne, utan anden är en ström ur ditt inre. Ur ditt inre. Du blir fruktbärande. Du blir till liv och hälsa för människor runt omkring dig. En ström av levande vatten ur ditt inre. Läs sammanhanget. Johannes 7, Hesekiel 47. Och läs och förundras över vad Jesus säger. Vi påminner om dig i bönerummet, jag tror vad du Birgitta i bönerummet innan också. Jag tänker på Frank Mang som pratar om hur vi kristna har så besvärligt med perspektiven på något sätt. Vi tänker att, har ni hört mig säga det här förut? Men det tål att sägas igen. Frank Mangs var klok. Du är inte Frank Mangs. Alla finländare är inte kloka för att Frank Mangs var det. Nej, faktiskt inte. Han pratar om hur vi lätt tänker oss att vi har den här behållaren inom oss, och så ska Gud fylla på med sin ande. Och så går det ett tag och så är det sådana här varma soliga sommardagar, och så dunstar det här bort och vi blir tomma, och så måste vi fylla på igen. Och så tänker vi någon slags liv som kristen. Gud, när jag är tom, nu måste du fylla igen. Och så försvinner det och så måste du fylla igen. Och så säger Frank Mangs, man glömmer att själva källan är inmonterad. Behöver inte Gud be Gud fylla, därför att själva källan finns där. Du bärar av den heliga ande, och när den heliga ande finns i dig, då är det en ström av levande vatten som flyter fram ur ditt inre. Det är Jesu ord. Då är det en ström av levande vatten som flyter fram ur ditt inre. Vad säger Romarbrevet 8 mer? Jo, i vers 16, anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Det är alltid knepigt när man ska tala om hur det fungerar just det, för att jag kan ju inte relatera till någon mer än mig själv. Jag vet inte hur du fungerar. Jag vet hur jag fungerar. Och utifrån min erfarenhet att få stämma in i det här. Anden vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. En ljuvlig känsla och visshet att Gud bor i mig genom sin ande. Att han har gett mig rätten att vara Guds barn. Jag vet inte hur ofta jag tackar för det här. Gud, tack att du har gett mig rätten att vara ditt barn. Och så får du bekräftas här inne. Anden tillsammans med mig talar om: jag är Guds barn. Kan det bli större? Kan det bli härligare? Sen blir det inte allt enkelt med det. Därför att i nästa vers så kommer han då in på lidandet. Att vi får också dela Kristi lidanden, inte bara hans härlighet. Allt är inte bara halleluja. Vi får också dela hans lidande. Romarbrevet 8 skriver om lidandet som möter oss på olika sätt. Men, fortsätter Paulus, anden hjälper oss. Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju egentligen inte hur vår bön borde vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Anden vädjar för oss med rop utan ord. Bönarbetet som pågår i mitt hjärta, i mitt inre. Och så säger han: Gud vet vad anden menar. Anden har pejlat läget. Anden fortsätter det här bönarbetet i mitt inre. Och Gud är med på noterna. 24 timmar om dygnet. 7 dagar i veckan. 24-7. så pågår det här bönearbetet i mitt inre, därför att anden finns där, stöder i vår svaghet och ber för oss och med oss. Det är inte en ganska häftig tanke när så många av oss kämpar med att få ordning och struktur i våra egna böneliv. Hur knapert du än tycker att det är, så är det 24-7 bön i ditt inre. Därför att anden vädjar för dig i ditt inre. Är inte det en häftig tanke? Ni ser ut som ni håller på att somna. Alltså när jag sa som Bengt Pleijel, finns det inte någon pingstvänner? Det skulle sitta bra med ett litet halleluja där. Tack. Skönt när det kommer spontant. Anden stöder oss i vår svaghet. Anden hjälper oss. Så sa Jesus också innan han lämnade lärjungarna att de skulle få kraft, förmåga, resurser att berätta honom, om honom. Och det skulle ske när den heliga ande kom över dem. Så blev det också. De fick nytt mod, ny förmåga. De delade budskapet med de ord som anden ingav dem. Och alla de är tillresta till Jerusalem. De kunde på sitt eget språk höra om Guds väldiga gärningar genom Jesus. Och det vi också ser i fortsättningen av apostelgärningarna, att de började göra som Jesus gjorde. De gjorde samma grejer som Jesus hade gjort. De bad för sjuka och de blev friska. Och så vidare. I Jesu kraft, i den heliga ande. Det var en snabb skumning av några aspekter av vad anden gör i världen och i våra liv. Jag säger det igen, det finns inget kristet liv utan en helig ande. Det bästa vi kan göra är att välkomna honom och samarbeta med honom. Jag hörde någon säga i veckan här att det ligger lätt för många att ha så svårt att ta emot, lätt att ha svårt för, där ser man, svårt att ta emot hjälp av andra. Typ, bra karl reder sig själv. Och jag hävdar att det innebär en begränsning i våra liv. Att ha svårt att ta emot hjälp när vi behöver det. Och det kan vara en utmaning då från dagens predikan. Värt att öva på, både det gäller från människor och från Gud. Att öva sig att ta emot hjälp från andra. Hjälp från Gud, hjälp från anden. Gud har gett oss hjälparen, den helige ande. Låt oss ta emot hans hjälp. Det är en tillgång för hela vårt liv i alla dess aspekter. Amen. Låt oss be.